Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
I dagens podd berättar vi hur du kan spara tusenlappar genom att laga fälgen istället för att köpa en ny. Det våras för fossilerna, vi testar tre bensindrivna mellanklassare och så berättar vi historien om bakruttorkarens uppgång och fall. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 303 av Vi Bilägares podcast. Jag heter Tommy Wahlström och med mig i studion idag har jag redaktionschefen och ölkonnässören Fredrik Dietz Wikström. Välkommen.
Tack så mycket Tommy.
Fredrik, om man aldrig tidigare har druckit öl, vilken sort tycker du att man ska börja med?
Oj, bra fråga. En tysk pilsner är ju aldrig fel. Alkoholfri.
Alkoholfri, absolut. I alla fall när man kör. Här finns också biltestaren, däckexperten och den slocknade skidstjärnan Nils Svärd. Nu blev det ju som det blev, Nils. Men tror du att du hade varit lyckligare på femmilen än du är i ljuslabbet?
Knappast. Man har aldrig lycklig på en femmil. Möjligtvis efteråt.
Är man inte trött efteråt?
Jo, men då är man bara glad och lycklig att man tagit sig i mål. Man är ändå fylld av endorfiner och sånt där. Men just under tiden tror jag inte det finns någon lycklig människa. Inte minst den ångesten som finns innan man väl kommit upp på upploppet.
Du var nere i ljuslabbet idag med vår långtest Kia.
Mm, det har jag varit.
Hur gick det?
Jag har inte mätt den än, faktiskt. Jag har bara parkerat in den och står och laddar. För jag körde ganska länge, kan man säga. Men jag tar den efter lunch, ska vi se hur ljuset lyser. Så vi får inte till vintertestet, så vi verkligen publicerar våra egna bilar. Vi har ju ändå mätt den innan, men vi kontrollerar våra egna bilar självklart så att allting står rätt till och det är den bilen som vi gått i test.
Du hade tvättat den och fick några reflekterande tankar när du stod där i tvätthallen.
Det är lustigt hur tankarna börjar vandra sen när man ska sen sätta sig vid kontoret och börja utföra något arbete, men man börjar googla massa andra grejer. Det var nämligen så, jag har kört den här Kian, lånat den en vecka nu och tvättat av den innan Fredrik ska få ta över den. Och när jag körde med högtrycken så var det väldigt tydligt hur de här luftkanalerna på, längst bak på den här D-stolpen som det kallas.
Uppe vid bakljusen där.
Vid bakljusen, ja. Precis. Mellan bakdörrens ruta och bakrutan om man säger så. Där är det en liten snits och det är faktiskt verkligen öppet att det är luftkanaler som går in där för att leda luften rätt. Vilket syns när man kör med högtrycken, för då får man fin vattenbåge bakom bilen. Och då kommer jag tänka på Jason Castriota. Känner igen det där namnet?
Ja, jag pratade med honom på Genève-salongen, vad kan det ha varit, 2009, 2010.
Ja, där någonstans, ja.
Saab-designer, anlitad av Victor Müller för att göra den här nya konceptbilen åt Saab, Phoenix.
Just det, den som skulle visa hur Saab 9-3 skulle se ut om Saab hade fått leva vidare.
Varför kom du att tänka på honom?
Jo, nej, men just det här Phoenix-konceptet som Fredrik pratade om. Det hade, om ni minns det, ganska konstiga, eller inte konstiga, men en del, vad ska vi kalla för, inbyggda vingar där vid D-stolpen som skapade en luftkanal. Och det är ganska lika som också sitter på Ferrari 599, som också är designad av Jason Castriota. Så det är liksom hans signum. Man pratar väldigt varmt om det när man stöter på honom, alltså hur man kan få skapa downforce och styra luftströmmar utan att kladda ner själva bakpartiet med någon stor fet vinge, utan göra ett enkel design. Så jag blev tvungen att kolla om han kanske jobbar på Kia numera.
Aha.
Och se om det är han som har gjort de här små vingarna lite inbyggda för att styra luftflödet. Men det gör han faktiskt inte. Men det jag hittade var att han numera befinner sig hos Ford i USA. Och ligger bakom Ford Mustang Mach-E bland annat.
Med de konstiga dörrantagen.
Mer än gång, precis. Han har inte fått in de här vingarna, men den där dörrhandtagen är väl en liten vinge
som flärpar. Ja, det är små vingar där också på dörrhandtagen på den.
De styr säkert luftflödet. Kan tänka man var där och pillat och ändrat någon liten gradvinkel för att styra luftflödet rätt över bakstammen.
Ja. Jag är inte säker på att han verkligen har lyckats med luftflödet på Kian. Eller ja, det är möjligt ur aerodynamisk synvinkel, men däremot så drar den igen som 17 av snön där bakom.
Men inte det tecken på att den går, klyver luften effektivt? Jag vet inte. Det kanske är att man skapar...
Jag vet inte. Vi får forska vidare i detta.
Det är inte mitt gebit. Nej. Men Jason Castriota har jag googlat under förmiddagen istället för jobbat. Jag ber mig för det, snälla chefer.
Har du inget att göra?
Jo, tyvärr.
Hörrni, trottoarkanter, stora stenar, skador i vägbanan, många faror lurar för bilens fälgar. Och det krävs väldigt lite för att det ska bli en ful repa på din flotta lättmetallfälg. I somras så lyckades vi sarga vänster framhjul på den Subaru Outback som vi kör i långteststallet. Nils, berätta vad som hände.
Ja, det kanske var en manöver som gemene man inte gör när man pajar fälgar. Men det var ju under sommartestet när vi hade lastat Subaru Outback, som i alla andra bilar, fullastad med packning och en takbox för att simulera den här semesterresan när verkligen kladdat in hela familjen och alla onödiga penaler in i bilen. Och sen gör ett undanmanöverprov för att se hur den klarar en krissituation i trafiken. Och då bar det sig inte bättre att hela liksom ekipaget kränger över upp på vänster framhjul som inte förmår att hålla emot den här kraften, så att framhjulet krängdes ju av fälgen. Det hade varit en följetong. Sen dess begärt lite svar från Subaru. Jag kan meddela att de håller på med internutredningar i Japan och vill komma och göra undanmanöverprov tillsammans med oss för att se. Men nu har ju vädret ställt till det, så att det är uppskjutet till vårkanten för att se vad som händer. Mm. Men det som hände då var att fälgkanten slår ju i backen och vart ju väldigt illa tilltygad i kanten.
Det såg ut som någon hade tuggat på hela kanten på vägen runt.
Ja, vasst och eländigt.
Men den funkade ju fälgen. Det kändes inget konstigt när man körde med bilen. För jag körde den där då på slutet av förra året som min långtestbil. Och sen så fick jag ju uppdrag. Jag vet inte om det var du, Fredrik, som sa åt mig att jag skulle skaffa en ny fälg. Mm. Men jag ringde i alla fall till verkstaden då för att beställa en ny fälg och få reda på att en ny fälg till en Subaru Outback kostar 6177 kronor.
För vi har den snygga svarta fälgen också.
Ja.
Som kommer väl med det här field-paketet.
Men tror ni att det är dyrt? 6177 kronor för en ny lättmetallfälg?
Det var någonstans mitt emellan.
Spontant känns det faktiskt väldigt dyrt.
Ja, jag tyckte också att det var väldigt dyrt.
För en fälg.
Sen så tittade jag lite grann och en BMW X3, om man hade haft en sån, kostar 8410 kronor. Skaffa en ny fälg. En Volvo V60, 6500. En Volvo XC40 Recharge, elbilen, kostar 7970 kronor för en ny fälg. Och har man en Audi Q5 eller möjligtvis en Mercedes EQA så går en ny fälg på över 10 000 spänn.
Så klassiskt att det känns som reservdelspris på slag. Liksom. Man vet om att den här räkningen kommer betalas av ett försäkringsbolag eller någonting annat. Så att det är bara salta på.
Men det fick dig att tänka, Tommy.
Ja, men det fick mig, eller jag fick ju hicka när killen på verkstaden sa vad den kostar. Jag tänkte att nu ska jag konfrontera mina chefer med det här och då kommer det inte sluta lyckligt. De kommer att bli vettarga. Så hörde väl den här stackars verkstadsmänniskan hur förtvivlad jag blev. Så han tipsade då om att det finns ju... Han sa att du vet, du kan ju laga fälgen också. Kan man laga fälgar, säger jag. Ja, och så tipsade han då om ett företag här i Stockholm som heter Intera som har specialiserat sig på att laga lättmetallfälgar. Visste ni om att man kunde laga fälgar?
Inte ett sånt här hopplöst fall. Det här trodde jag var kört. Det här var ju helt slaktad, den här fälgen. Men jag hade läst om det att det gick, men det här trodde jag var omöjligt.
Ja, jag håller med Fredrik. Jag hade inte på tanken att det skulle kunna gå att laga just den magnituden av skador som den här fälgen hade. Tydligen bara visuellt. Ja. Men sen småskador, absolut. Det lagas ju lite tidsomtätt. Men,
ja, jag har inte tänkt på det. Så det var verkligen en ögonöppnare för mig. Jag skickade i alla fall in bilder på vår fälg och bad om en offert och jag fick en. Firman sa att det skulle kosta cirka 2000 spänn att laga.
Mm. En tredjedel.
En tredjedel i vårt fall.
Och det ingår ändå liksom mankraft och det här. Det är som är så fantastiskt. Men en ny fälg, det är en redan tillverkad reservdel som finns på ett lager någonstans. De som ska skickas och kostas, vad sa du, 6 000 kronor. Det här är någon som manuellt arbetar med en fälg och så går det på 2 000 spänn.
Och det är mycket hantverk också, säger de i det. För att då, de här skadorna ska man då svetsa i nytt material och sen ska man svarva och sen ska man slipa. Och så kanske man måste rikta fälgen om den har fått någon skada så. Då har man en klubba och slår med. Och sen så har man sandpapper, våtslippapper och maskin eller till och med för hand för att få det snyggt på slutet. Och sen ska ju då fälgen lackas och poleras och sådär. Slutnotan för vår fälg gick på 1800 spänn.
Häftigt, särskilt med tanke på hur den såg ut.
Ja.
Den såg ju ut precis som de andra.
Men är det så att de gör ungefär samma arbete med alla fälgar, att de måste liksom bearbeta hela fälgen, så det gör ingenting att hela våran fälg var paj jämfört med andra mera trottoarkantsskrapsår som är väldigt vanliga?
Nej, de sa det att det är ungefär samma moment man måste gå igenom. Man måste i alla fall kolla så att fälgen är rund, man måste montera av däck, man måste sådär. Så att det är i alla fall nästan samma arbetstid. Ja, inom rimliga gränser förstås, men oberoende av hur skadan ser ut och hur mycket det är som är trasigt. Men ändå, alltså, det är ju stor skillnad ekonomiskt.
Mm. Och det har vi ju visat tidigare just med små, eller ganska stora också, karosslagningar har vi skrivit om i tidningen, att det lönar sig att titta på de här företagen som jobbar med bara laga vissa delar av karossen istället för att anlita, om man har gjort någonting dumt, att ta självrisken på, för att vagnskadesidan på nya bilar är ju helt hopplös, det är ju på självrisken. Så att det finns ju väldigt mycket som går att göra med mycket billigare än vad man tror. Och det tror jag också är bra för begagnade köpare som tittar runt. Hittar man en bil som är fräsch maskinellt, den är välservad, men det kanske kört som någon äldre herre med gråstarr som var och gnuggat lite på gathörn här och där och sådär med karossen. Det går att fixa till, sagt, förmodligen billigare än vad du tror. Så att vara inte rädd för det här optiska skicket om den maskinellt ser bra ut.
Det känns som en framtidsbransch också med tanke just på fälgpriserna. Större och större fälgar, dyrare och dyrare fälgar. Det kan vi nog se mer av det här.
Mm. Och mindre skydd från däcken just med trottoarkanter. Att förutom att man haft en hög gummisida som liksom kanske gnager lite grann, det är inte optimalt, men man får inte de här liksom fula äta upp skavsåren som fälgarna råkar ut för. I synnerhet nu när det ska vara svarta fälgar och allting, och så kanske det bara färg och så gnagar man bort och så lyser det med grå färg.
Sticker
under
i ögonen.
Mm. För visst är det så att när däcket blir lägre så blir det mer av fälgen som kan gå emot trottoarkanten där när man parkerar.
Ja, precis. Så är det. Och sen står det ju vissa däck när man köper nya, så står det att det finns vissa varianter med fälgskydd. Men då ska man tänka på att det här är egentligen bara förvaring. Att det är liksom, när man staplar däcken på varandra ser man till att inte de råkar slå i varandra. Det hjälper ju inte om en 2-ton bil kör 30 km timme mot en trottoarkant. Då hjälper inte den här lilla gummiflärpen någonting med att skydda fälgen. Så att,
men inte som ens man backar emot en kant heller, väl?
Inte mycket. Kanske lite om verkligen i låg hastighet, men det är främst för liksom när man hanterar fälgen och liksom tar av den och lyfter runt, att inte den tippar en kulle och hamnar med fälgsidan neråt mot marken, att det skrapas upp. Så det kan också vara värt att tänka på det här. Fälgskyddet är inte exakt vad du tror det är för fälgskydd.
Sen också en till aspekt, om man nu har en äldre bil eller en oldtimer av något slag sådär, så kan det ju vara så att det inte finns originalfälgar att få tag på. Då kan ju det här kanske vara enda lösningen för att se till att man får tjusiga fälgar utan att behöva gå och köpa så här eftermarknadsgrejer på Biltema. Eller något annat ställe.
Rädda klassiken.
Mm. Ja, men bra. Materialvård. Ta hand om det man har. Köp inte nytt.
Ja, just det. Också miljöaspekt på det. Mm. Sen elbilsbonusen försvann vid årsskiftet och elpriserna har rusat i höjden, så har också intresset för den gamla trotjänaren bensinbilen vaknat igen. Nils, du har testat 3 mellanklassbilar med bensindrift, om en med lite olika varianter på temat.
Mm, det har jag gjort.
Berätta.
Ja, som du säger, vi vill ju ha ta lite ett omtag och se på våra vanliga, hedliga, klassiska golfklassens halvkombimodeller har att erbjuda idag. För vi tror att det här är ändå bilar som kanske, som du nämnde, åter fastnat på folks medvetande. Liksom. Att det kanske var lite väl dyrt att köpa en elbil nu när man ska byta bil. Utan som sagt, man räknar på räntekostnader och vad det faktiskt kostar att finansiera det här köpet. Så tänkte vi då att vi kör nya Honda Civic som ett exempel. Den nya generationen kom ju alldeles nyss här under hösten. Du har ett instegspris på ungefär 330 tror jag det är nu. De har höjt lite grann sen testet senast för den billigaste. Men då får man också ganska snål hybriddrivlina som sparar soppa. En annan nyhet är ju Peugeot 308. Det är en sån här klassiker som var en storsäljare i Sverige, inte minst den här kombiutförandet. men som ändå många ser som ett ganska rimligt bra basbilsalternativ. Så vi kör den med den trecylindriga 1,2 liters motorn som vi känner igen sedan innan. Och som en liten utmanare till de här två nykomlingarna så har vi en favorit. Mazda 3 är en bil vi kört på längden och tvären, tänkte jag säga, genom åren. Men vi har haft en sån långtestbil och vi har också haft den i diverse tester. Ibland också som segrare. Och det som är nytt för, kanske inte i år, men låt oss säga inför början av 2022 i alla fall, så kommer ju Mazda 3 med en uppdaterad Skyactiv X-motor. Och det här var den här lite uppblåsta, förväntansfulla Mazda-motorn som skulle kombinera bensindriften med dieselförbrukning och allt möjligt, den här Disotto-motor som det kallades. Och det var ju våran långtidsbil var en sån, och den ryckte och hade sig och var liksom...
Och drog ganska mycket bränsle också, va? Gjorde du inte det?
Ja, det kändes som att de kombinerade de två sämsta egenskaperna på något sätt. Att man fick bensinmotorns dåliga lågvarvsegenskaper med bensinmotorns ryck och icke fullt raffinerade intryck. Om man ska vara lite hård. Fullt så illa var det inte.
Var den inte färdigutvecklad?
Den var ju bevisligen inte det. För det Mazda har gjort nu är att man har bytt kolvar. Sedan har man optimerat förbränningskontrollen, säger man, alltså just det här hur Skyactiv X-motorn byter mellan tändstiftsförbränningen, att man använder tändstiften till att gå över till en kompressionständning utan tändstift, som är dieselns specialitet annars. Så den har man sett över. Man har också sänkt kompressionen i motorn. Tidigare var det 16,3, nu är det 15,0. Och man passar också på att programmera om mildhybridsystemet, ska jobba lite mer effektivt. Och i samband med det så har man hittat 6 extra hästkrafter, så nu är det 186 kusar. Och man har också höjt vridmomentet till 240 newton. Men framförallt, nu går den ju som en vanlig motor. Inga ryck, inga konstiga misstänningar, utan väldigt, väldigt trevlig bekantskap på många sätt och vis.
Mellanklassbil, säger du. Jag tittade på måtten. De är ju 4,5 meter långa.
Nej, inte person. Den är kvar faktiskt i lite mer traditionella mått. Den är ju... Vad är det enda? Den är
437.
Precis, den är i alla fall under 440. Som är väl ett gammalt klassiskt golfmått.
Men Hondan är uppåt 4,5 meter, va?
Till ja, med. Den är ju lite på väg att växa ur klassen, om man ska vara ärlig. Lite så här Skoda, Octavia varning på den. Men samtidigt så, den är ju... Även om den är längst, att den är ju då 2 decimeter längre än person i det här fallet, så är den ju faktiskt billigast av de här tre som vi körde. Och en av de billigaste bilarna man kan köpa, höll upp och säga nu. Vi pratar om högre priser hit och dit, men man får inte så mycket för precis kring 300 000 längre. Det är lite små suvar eller något sånt där, typ Volkswagen Taigo och de här, i den ligan. Så här får man ju Honda Civic. Det är inte illa.
Vår långtest Skoda Fabia börjar på 233 000 nu.
Precis, så att du menar, man får skruva om hjärnan lite grann vad prisbilden är.
Kostnader då? Vad kostar det att köra de här bilarna?
Ja, det här blir lite intressant. Låt oss kasta en blick på person, som kanske är det bästa exemplet på den lite skeva prisbilden vi ser här just nu. Att man försöker verkligen att mjölka ur varenda krona, tror jag, beroende på att man då inte har full kapacitet i fabrikerna. Det här med materialbrist och komponentbrist som vi pratat om. Så att förmodligen tror den svenska importören, eller den är dansk, KV Brun, att man kan då, ja, som sagt, man ska försöka få så mycket betalt per såld bil, för att man kommer inte sälja så många bilar ändå i Sverige. Så en Peugeot 308, en vanlig golfklassare kan man tycka, med en 3 liters motor, 130 hästkrafter, för vissa automatlåda, men den börjar... listpriset på 409 900. I alla fall när det här testet skrevs.
Svettigt. Vill man inte sälja bilar?
Nej, det är det man inte vill, uppenbarligen. Och det jag tror det här handlar om, att man har inte så stor tilldelning. Man kanske kommer sälja, inte vet jag vad deras prognos är, men uppenbarligen inte sagt många. Så att man tänker nog att, ja, men lika bra försöker få så bra betalt för de här bilarna som man kan.
Men det här är inte hela sanningen, Nils. Sen kör ju KV Brun med kampanjpriser.
Ja, det gör de ju alltid.
Får man göra det? Får man ha konstanta kampanjpriser?
Jag tror Konsumentverket har synpunkter på det. Det måste vara under en begränsad tid.
Nej, de är lite kända för det, att ha verkligen höga listpriser. Och det jag pratar om här också är listpriser. Men även om vi tar då det här kampanjpriset på en 308 bensin som jag pratar om, så ligger ändå det är då, jag har inte sagt kollat upp det idag, men då låg det ändå på 380 000. Så det är fortfarande en ganska saftig saltad prislapp. För det intressanta är sen när man kollar på Skatteverkets prislista. För jag blev så förvånad när jag slog upp förmånsvärden att person var ju klart billigast i gänget att ha den som en tjänstebil och ha förmånsvärde på den jämfört med de andra som är dyrare. Eller billigare menar jag, förlåt. Men det visade sig att hos Skatteverket har person berättat att den här bilen kostade 294 000. Så det var det pris när 308 lanserat under våren som person skickade in till Skatteverket. Och sen så prissätter de det för 409 000 till kund.
Över 100 000?
Ja. Och det, jag kan bara se som att det här är vad den borde kosta. Den borde gått in, börjar på 290 000, men resten upp till 410, det är bara ett sätt att mjölka av konsumenten pengar. Att nu tar vi extra priser.
Men då blev ju förmånsvärdet för lågt på den, eller?
Ja, jättelågt. Så jag frågade faktiskt Skatteverket hur det kan komma sig att det kan vara sån stor skillnad. Alltså skillnad har vi sett förut, men priserna justeras upp och ner, det är inget konstigt. Och Skatteverket då svarade, deras rättsliga expert, att de skickar alltid ut förfrågningar till generalagenterna och ber dem inkomma med priser om vilka modeller de tänker sälja under året. Och då ska de ange det pris som bilen hade när den introducerades, och det ska avse marknadspriset för privatpersoner. Sen säger de att de har ungefär 6000 olika bilmodeller i listan, så de inte har koll på alla. Men de gör lite stickprov ibland och ber också att få kompletterande handlingar och så. Och de ändrar ju de här ungefär, tror jag, 6 gånger per år, och de gör justeringar. Men det är att generalagenterna hör av sig och säger att nu har vi gjort någon ändring.
Nu hörde ju vi bilägare av sig och frågade hur kan det här hänga ihop, vad händer då?
Ja, precis. Jag gissar att de har nog, jag vet inte om person själva har skickat in det här, men eller om det kanske var ett sånt där stickprov som kanske ändå gjorts på persons hemsida. För jag tog en titt här nyligen och nu ligger en person 308 på Skatteverkets hemsida på 414 000. Så de har ju kommit i kapp, så att säga, verkligheten. Så jag ber om klagar alla som har nu kanske lagt en beställning på en 308 och hoppas få ett lågt förmånsvärde, så har jag tyvärr förstört det för dig. Men rätt ska vara rätt, känner jag.
Skicka räkningen till Nils Svärd.
jag inte det. Ja.
Utrymmesmässigt då? Det varierar lite grann i totallängd, men jag kan tänka mig ändå att personen är lite mer effektivt packad än den här slimmade Hondan, eller?
Ja, det är den. Och sen även om 308 bygger på den gamla 308, alltså själva grundplattformen är den samma. Det är bara att man har gjort modifieringar att få in laddhybriden, och det ska också bli en elbil på det här. Men annars är den grunden samma. Men man har faktiskt förlängt axelståndet lite, så att baksätet är faktiskt riktigt bra, trots att den är lite kortare än de andra. Och även bagaget, om man bara lastar lite mer på höjden, så tar den väl så mycket last som några andra. Så att, inga problem där. Då är snarare Mazdan som är någonstans mitt emellan de här två, den lite mer trängre bak. Det var ju också någonting vi klagade på som långtestare. Och man får inga så här luftupplås, liksom luftkanaler till baksätet eller något sånt där. Det finns inte som tillval.
Och det var väldigt mörkt, vill jag minnas. Var det inte det?
Ja, det är lite begränsad utsikt, så kan man säga.
Dålig sikt för föraren också.
Det är det faktiskt. Det är inte helt enkelt. Det är allmänt en liten grotta att sitta och ratta runt i. Väldigt och trevlig, mysig grotta i och för sig. Lite en man cave kanske, eller woman cave också. Man behöver inte köna bilarna på det sättet. Men det är definitivt en ganska trevlig grotta att sitta i. Jag tycker om den bilen på många sätt.
Hondan då? Den är ju en ny bekantskap.
Ja, kanske ännu trevligare. Här är någon som verkligen går mot det här vi ser med att bygga igen liksom glaspartierna så mycket som Mazda har gjort. Utan här är tvärtom. Här är så mycket glas som möjligt. Man pratar om att man verkligen gör tunna stolpar. Man har jobbat jättemycket med också isoleringen på insidan. De ska vara så tunna som möjligt och inte skymma sikten. Och det är verkligen liksom en, lite som en gammal bil som de var förr i tiden. Lätt att se, gå runt om sikt och väldigt smidig, och i synnerhet på den nya hybriddrivlinan som den har. Den här jobbar ju på samma sätt som vår Honda Jazz. Att bensinmotorn är ju främst där för att ladda batteriet, och sen så sköter ju elmotorn egentligen all drift. Så man får den här elbilens smidiga körbeteende stan. Så både god sikt och samtidigt en väldigt enkel, smidig körupplevelse i tät trafik som är lätt att uppskatta.
Finns det ingen koppling, ingen axel mellan förbränningsmotor och drivhjul?
Jo, det gör det. Den kan koppla in då mellan, jag tror de säger mellan 80 km/h och 120, någonstans där kan man då bensinmotorn direkt gå in och jobba på drivaxeln med konstant varvtal. Men annars så är det ju att den bara ligger och jobbar och laddar upp batteriet på ungefär 1 kWh är batterikapaciteten på. Men annars tar den här ganska starka också. Det här är också kul. Det är alltså 184 hästkrafter i elmotorn i Honda Civic. Så det är, liksom, det är en stark pjäs. Jag tror det är 314 newtonmeter någonting. Mm. Så den är liksom, ja, som en elmotor där. Responsiv, kraften direkt, fint vridmoment. Ingen automatlåda som behöver fundera allt för mycket.
Så nu har vi på startlinjen ett modernt hybridsystem med extra stark elmotor. Vi har en Disotto-motor som blandar lite dieseldrift och bensindrift, fast den går på bensin förstås. Och
sen mildhybrid.
Mildhybrid, ja. Och sen så har vi då också Person som är en liten trecylindrig mjölkpaketstor turboladdad historia.
Precis så.
Och vad händer då när du mäter förbrukning?
Ja, Honda är faktiskt överlägsen får jag säga. Alla kör moment, även när vi kör utanför stan och lite längre sträckor så ligger den nästan konstant runt 0,5. Besvikelsen igen får jag säga är faktiskt...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Mastan här, att den drar ju faktiskt mer än vad Person gör. Visserligen skiljer det en effektuttag. Mastan har ändå 186 hästar, vilket är ganska mycket för en liten golfklassare. Person mer traditionellt 130, men vid macken så är det ju Person som går lite snålare trots sin ganska banala, simpla teknik.
Ja, man undrar ju Mastan, varför bemöda sig med allt detta krångel för att få ut detta?
Ja, du pratade om även när vi hade en sån långtidsbil, så var mycket timmar och tankeverksamhet. Det känns som att de har nästan bundit sig vid den här idén. Vi måste få det att fungera. Liksom. Vi ska prova. Liksom. Vi ska vara de här som gör den här Disotto-motorn som jag vet Mercedes höll på att skissa på det, men de verkar skrinlagt de planerna. Men...
Jag var ju på första provkörningen av den där och det var alltså så här timmar med genomgångar av japanska tekniker med så här overhead och skisser som visade förbränningen i olika delar av förbränningsrummet och sånt där och allting skulle vara så mycket, mycket bättre.
Och den där lilla kompressorn som också finns, den är egentligen kompressorladdad fast det är mikroskopiskt lite, men bara för upp liksom trycket, det atmosfäriska trycket tror jag i den här cylindern så att det kan bli en naturlig kompressionsförbränning liksom utan tändstift. Så superavancerat, de har gjort om den en gång till och den drar ju klart mest.
Fast den är trevligare att köra nu.
Ja, det är den. Men jag tror det är boven i dramat, eller i förbrukningsdramat om man får kalla det, för det är den här automatlådan som den här testbilen hade. Det är en sexstegad automatlåda och det är också känt igen från Mastor förr när den kom i hela den Skyactiv-generationen med Mazda 6, det var väl 2013-15. Ja, det var ett tag sedan i alla fall. Tiden går fort. Men att den är inte den allra snålaste. Den jobbar ganska mycket i momentomvandlaren. Den är väldigt trivsam att köra. Den verkar en bekväm automatlåda, vilket vi inte alltid ser idag när alla ska vara så effektiva som möjligt. Den är helt ryckfri. Men jobbar mycket momentomvandlare. Ganska högt varvtal när vi kör 110. Ligger på 2400 varv. Person har ju en 8-stegare automatlåda. Den ligger bara på 1800 varv trots liten motor. Så att där tror jag ganska mycket av soppan försvinner på något sätt.
Det är jätteintressant att du säger det, för Fredrik, visst var det så när de här bilarna var i Tannis så hade vi någon som var manuell och någon som var automat. Kommer du ihåg det för några år sedan? Och jag vill minnas att manuella gick väldigt mycket snålare än automaten.
Jag tror också det. Kan det vara det som är boen idag?
Ja, jag tror det. Det jag tror definitivt det, för automaten jobbar lite väl traditionellt. Och dessutom, jag menar hela Mazda 3, alltså den är ju, vi har hyllat den förut att den är en otroligt trevlig körupplevelse. Den var ju vintertestet överlägset när den var med. Jag tror en av de fortfarande de bästa vintervagnar vi har kört. Och så har man den här sugmotorn med den direkta gasresponsen, om man nu än gillar såna här gamla klassiska förbränningsmotorer. Kopplat till den här manuella lådan som lite klyschigt sägs vara den här Mazda MX-5-kopplingen. Den direkta, korta, distinkta slag, verkligen mekanisk känsla på det allra bästa sättet. Så det är där Mazda 3 är som bäst. Och det tycker jag försvinner med automatlådan också. I och med att det jobbar så mycket momentumvandlare så tappar man den här fina gasresponsen som en sugmotor har idag. Det är inte så många kvar man kan köpa, det här är en av dem.
Mm. Kan vi hoppas på nästa version då kanske? Nu har man förbättrat körsmidigheten, men version 3 då kanske?
Du kanske kommer med den här vankelmotorn som är så räckviddsförlängare till en hybriddrivlina, kan jag tänka mig. Det är väl nästa steg i de här kluriga ingenjörernas sätt att försöka hitta på att göra samma sak som alla andra fast på ett helt annat sätt.
Går den att få med manuell låda nu? Vet du det?
Absolut, ja, det är inga problem. Så jag tycker nästan inte någon mening att köpa Mazda 3 om man inte köper manuell. För det där är ett unikum i sin klass. Otroligt kul att köra, härlig växellåda. Och jag skulle nog istället lägga på fyrhjulsdrift som Mazda har som en extra grej. Det är faktiskt en av de billigaste fyrhjulsdrivna bilarna man kan köpa om man inte tittar på Suzuki och Dacia som är mer lågprisprodukter. Men Mazda 3 är en väldigt påkostad bil. Tar en manuell 150-180 hästkrafter och sen så en liten fyrhjulsdrivning på det. Det är inte fy skam. Väldigt rar ärta.
Kan man få den kombinationen? Manuell och fyrhjulsdrift?
Du kan få den med sedankaross. Och fyrhjulsdrift.
Kul.
Person då? Körupplevelsen där?
Jo, men den är väl, som sagt, det här är ju, understället är ju detsamma som varit innan. Det känns ju väldigt likt tidigare. Kanske att man har jobbat mer med förfiningen. En ganska pigg direkt styrning. Man har den här låga rattpositionen som är typisk person. Jag tycker om den. Tycker den är klockren. En ganska rapp respons, men jag vet inte, det är, man saknar någonting nytt. Det känns som att det här är en omdesignad bil. Men den har fått en ny kaross, ny design. Den kommer med uppdaterade laddbara drivlinor. Men annars så har de inte bemödat sig och verkligen jobbat igenom bilen, tyvärr.
Men infotainmentsystemet är väl bättre, va? Nu finns det en rad med fysiska knappar längst ner. Och sen så har du touchkontroller ovanför som du kan programmera. Och sen så har du pekskärmen högst upp.
Precis. Däremot med en del av fysiska kontrollerna försvinner när man väljer till en nivå upp i hierarkin. Då får man liksom heter iToggle eller något sånt där. Då får man genvägsknappar, vilket också är, ja, på ett sätt är bra. Men som man sen kan också skräddarsy. Man själv kan välja lite grann vad man har för genvägsknappar.
Men visst har du en rad längst ner med fysiska då också? Och sen så har du touchgrejerna ovanför.
Ja, du har också kvar lite tentknappar. Ja. Men det finns två varianter av de här med. Ju mer du betalar, desto färre fysiska knappar får du, ironiskt nog. Det borde vara tvärtom.
Vad tycker vi om fysiska knappar, Fredrik?
Mycket bra.
Nej, alltså lite udda. Men det är det som är lite kul med de här egentligen. För att både Honda och Mazda är ju någonting så ovanligt som två tillverkare som står helt själva på världsmarknaden. Visst, de har ett samarbete kanske möjligtvis med någon teknik, men i grunden gör de nästan allting själva. Och de kommer med de här jättepåkostade produkterna som funkar mycket bättre. Vi gillar båda Honda och Mazda otroligt bra. Persona är den här Stellantis-produkten. Det känns lite mer made in EU som bygger på någon sån jätteplattform som delas till höger och vänster. Det är de som borde haft ekonomi och gjort en fantastiskt bra bil. Att man tar en redan befintlig glumplåt. Man kommer massera ut hur många tusentals bilar på olika märken som helst. Att man får skala på det hela och verkar jobba med produkten och göra den bra. Det har inte Peugeot gjort.
Är den dålig, 308?
4 stjärnor Euro NCAP.
Va?
Vad tycker du om det för en bil 2022?
Hur är det möjligt?
Från en sån jättekoncern som borde kunna slå ut det på hur många bilar som
helst. Hur många bilar som helst.
Men är det säkerhetssystemen eller är det själva krock?
Nej, det är krock. Smäll in i väggen, 4 stjärnor. Jag kan ta Mazda 3. Den testades för vissa 2019, ganska länge sedan. Men det är ett av de högsta krockbetygen någon bil någonsin har fått i Euro NCAP. Den fick alltså 98% i vuxenskydd. Det vill säga när man verkligen kör in i en vägg, själva krockskyddet. 98%. Jag försökte hitta någon som faktiskt är bättre. Jag hittar några som snuddar. Tesla Model Y, 97%. Ioniq 6, 97%. Mercedes EQS 96% i vuxenskydd. Och sen Tesla Model S testades ju om nu 2002. Den fick bara 94%. Mazda 3 98%.
Och person då?
76 säger jag här på ditt testnings.
76, ja det.
Marginellt bättre än Touch, jag tänkte säga. Men nej, Touch är ännu sämre. Men sen kan man tycka, visst, alltså Euro NCAP skärper ju upp också kraven. Det pratar vi om ibland, att det går inte alltid jämföra mellan olika år. Så vi kan titta då 2019 när Mazdan fick 98. vilka andra bilar som testades då. Då har vi Tesla Model 3 som är hyllad för sin krocksäkerhet. Den fick 96, så Mazdan är bättre. Tesla Model X hade 98%, så den och Mazdan är ungefär lika bra. Sen var det en bil som var bättre än Mazda 3. Den enda som är högre vuxenskydd. Mazda CX-30. Så det var liksom den här lilla japanska tillverkaren kommer göra. Disotto-motor, någonting helt unikt. Får den med fyrhjulsdrift. Fantastiskt fin manuell låda och bra krockskydd.
Så Mazda är det bästa köpet här alltså?
Nej. Låt mig presentera Honda Civic. Som jag inte pratat så mycket om. Men vi kan gå in på krocksäkerhet även där. Nu har inte den fått fullt lika högt. Men den är ju en solklar 5 stjärnor, i alla fall i Euro NCAP. Men här får du också sidokrockkuddar bak. Det är ju Honda ganska bra på. Det hade varit en Jazz också. Det är ganska ovanligt. Det ger lite extra krockskydd för att framåtvända passagerare. Även barn som sitter på någon kudde och sånt där får lite extra skydd av det. Inte bakåtvända barn dock, det hjälper ingenting. Men det är även knäkrockkuddar för både förare och passagerare som extra skydd. Och jag satt och pratade med Helgesson lite grann om vilka andra bilar som har knäkrockkuddar för passagerarsidan. Och det är nog bara BMW 7-serie tror jag. Och Honda Civic. Och så har man sån här mitten, inte slå ihop huvudarna, krockkuddar och sånt där. Så att just nu finns det nog ingen bil på den europeiska marknaden med fler krockkuddar än Honda Civic.
Så, och det är då
det enda kriteriet varför den blir en testvinnare. Hur många krockkuddar
argumentet för att köpa en Honda?
Yes, 11 krockkuddar. Nej, det finns några andra argument också. Och framförallt är det en otroligt fin körupplevelse. Det är verkligen som Honda gått tillbaka till sena 80-talet, när Accorden som kom var 88 där, när Honda började bli Japans BMW. Man får lite samma vibbar och kliva ner i Honda Civic, för man sitter lågt.
Ja, det är inte SUV-trend här, utan här...
Här är en anti-SUV.
Ja.
Man kliver ner i bilen, den sitter nära backen, men det gör att fjädringen kan jobba väldigt avslappnat, behöver inte ta hand om någon onödig krängning, vilket inte finns. Det är en väldigt naturlig och fin styrning, man känner underlaget bra. Som sagt, det här hybridsystemet då är ju verkligen förfinat. Inte bara med den fina körbarheten man får från den starka elmotorn, utan även om man kör ut på motorvägen så är den ganska tyst. Det är inte som våra Honda Jazz som ändå varit lite...
Dammsugare,
ja, precis. När man gasade på, utan här är det... Jag tror det finns ju kraft både bensin och elmotorn för att orka dra den i höga hastigheter och så vidare. Så att väldigt, en av de trevligaste körupplevelserna på länge, måste jag säga. Och den går ju på el i 120 också. Är det lite lätt nedförsback eller platt och medvind, men då slår den av bensinmotorn och låter elmotorn köra den ett tag.
Honda är ju ett litet uddamärke i Sverige ändå. Vågar man köpa en sån?
Ja, men det tycker jag. Du menar, det är en etablerad spelare. Sen tycker jag de har en otroligt fin, vad ska jag säga, vad heter det, formkurva just nu. Jag menar, Honda är kanske inte den bästa elbilen, men det är också en gillad bil som är verkligen ganska rolig och kvick. Tyvärr lite för dyr och lite för kort räckvidd, men den är ju bra. Honda Jazz har vi ju hyllat ganska mycket på den här tidningen. Otroligt. Sen också en gillad bil på många olika sätt som trivs bra med. Honda Civic är, tycker jag, en av de trevligaste körupplevelserna jag hade 2022 i alla fall.
Och lägst pris i testet, lägst skatt.
Ja, precis.
Det är väl rostskydd och strålkastare vi har haft lite synpunkter på.
Precis, rostskyddet är ju inte toppen, men det är inte så dåligt som vi ser på vissa andra Honda-bilar. Det får ändå en tvåa åtminstone. Tyvärr har vi haft några ettor genom åren från Honda, och vi ser också haft lite fall i tidningen på Honda-ägare som har problem med rost under till i chassit och så.
Det går att lämna in bilen på en rostskyddsbehandling om man vill.
Ja, så det är lite roligt i och för sig just med rost. Honda vet ju om att de inte är säkert bra på det här.
Okay.
Så att de har ju inte en 12-årig rostskyddsgaranti för hela bilen, som kanske är normala andra märken som har 12 år, utan Honda har 10 år på chassidelar. Istället för 12 på karossen. Men för genomrostning.
Men man går ifrån branschstandarder.
Det kan man säga. Så det är lite tråkigt. Men sen finns den nu med, alltså på ljus och sånt där, att vi kör ju den standardversionen, vi kör sportversionen som har standardlampor. Går man upp på den allra högsta nivån så får man ju sådana adaptivt helljus som bländar av själv och sådana saker. Nu har vi inte lyckats mäta det. Förmodligen kanske inte lyser jättemycket bättre baserat på Hondas tidigare resultat, men att det finns ännu mer avancerad strålkastarteknik att få i det här. Och det kan man faktiskt få alla de här. Både Mazdan och Person har ju också sådana adaptiva matrix-ljus som vi kallar det.
Men när jag läste ditt testning, det stod ganska klart att Civic var ju verkligen solklar vinnare. Vi satte ju till och med rubriken utklassning här på första sidan på tidningen.
Ja, det har vi nog aldrig gjort den gången. Nej, men jag var länge sedan jag hade en sån solklar segrare i ett test när man satt och körde igenom dem. Den var, ja, det är sagt rostskyddet då, som, men det går ju att fixa till. Stör man sig på helljuset, man har bättre helljus, ja, men det går att sätta på en helljusramp. Sen är det ju nackdelen att det kanske inte är en karossform som tilltalar folk, att man vill sitta högt eller att man vill ha en kombi. Nu finns ju inte det hos Honda, men jag tycker ändå den är definitivt värd att titta på om man ska köpa en ny bil just nu. Och sagt, för strax över 300 000 då är den ganska välutrustad med sitt standardutförande, så nu när räntorna stiger och man vill sova gott om nätterna, så ja, varför inte?
På 1970-talet inträffade en smärre revolution i bilvärlden. Plötsligt så fick man fri sikt genom bakrutan även i regn, snö och slask. Bakrutetorkaren hade anlänt. Men säg den glädje som varar, allt fler nya bilar lanseras utan torkare. Fredrik, vad i all världen är det som händer?
Ja, nej, men jag har zoomat in på den här viktiga frågan om bakrutetorkare. Men det har ju varit en trend här senaste åren på, alltså, halvkombibilar, att man plockar bort bakrutetorkaren helt enkelt. Först rök man strålkastarspolningen, nu tar man också bort bakrutetorkaren. De här bilarna har alltså inte bakrutetorkare. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, MG4, Toyota BZ4X, Subaru Solterra, Citroën C5X och Peugeot 408. Ni kanske kan fylla på listan någon.
Hur var det med Ora? Var väl också så, va? Kom inte Helgesson tillbaka och rapporterade för den provkörningen att det, eftersom det är en elbil, så har vi plockat bort bakrutetorkare?
För det är ju lite gemensamt där. De flesta av de här bilarna är i alla fall elbilar. Inte Peugeot 408 och Citroën C5X. Men ganska många bilar här senaste åren utan bakrutetorkare, trots traditionella halvkombikarosser. Visserligen med en ganska flack bakruta, men ändå.
Enyaq Coupé har alltså bakrutetorkare på andra marknader än i Sverige. I Sverige tar man bort den.
Ja, vi är ju solsken hela tiden, så det förstår ju. Det finns ju inget bättre vinterklimat än att bo i Sverige nu i januari.
Det första som jag mötte med det här fenomenet var ju Ioniq 5 på första provkörningen där, och jag var ute och körde den och så började det regna och bakrutan drog igen direkt. Och jag började leta, hur slår man på bakrutetorkaren? Och hittar inget, så att jag åker tillbaka och frågar då den stackars tekniken som står där. Du, hur startar man bakrutetorkaren? Och han fick då förklara att det inte fanns något, för att det inte behövdes.
Men,
Nils, upplever du att det inte behövs på Ioniq 5?
Det behövdes definitivt.
Är inte den mest anmärkningsvärd att det inte finns på? För den har ju ganska brant bakstam.
Ja, nej, men jag tyckte det var, just när man kör det här slaskklimatet som är nu, liksom, det går ju inte, alltså, bara man har en långtrådare som kör förbi en på E4 eller man kör med långtrådare, så det är liksom ändå massa spray i luften som landar på bilen. Dessutom har en gång landat på bilen, så är det kvar där, även när det är torrt så har det en smutsig bakruta liksom, med solen som reflekteras där och verkligen stör bakåtsikten, så att det är ju, nej, den har jag saknat den, definitivt.
Jag frågade runt lite här på redaktionen och det var i alla fall två redaktionsmedlemmar som aldrig använde bakrutetorkaren.
Ja, men det är Helgesson och någon mer som säger att rutan blir repig om man torkar den.
Ja, precis, det är någon som inte vill repa rutan.
Och jag fattar ingenting, för hos mig kliar det verkligen i bakrutetorkar handen direkt för att det bara kommer en droppe på bakrutan. Jag vet inte hur det är med,
alltså,
er.
Klart, alltså, däremot är rutan redan skitig, då kör jag inte igång en torkare för att tvätta den. Då tvättar man ju manuellt, men man jobbar lite förebyggande, man sticker iväg i slask och märker att det kommer gno igen, men sätter man på intervalltork och sen så kan man ge lite vätska ibland så att det fuktar utan. Så himla repiga bakrutor har jag inte.
Men vadå, du startar inte bakrutetorkaren om rutan är skitig?
Alltså, när den är superskitig redan, då gör jag inte, då åker jag tvätta den på en bensinmack innan jag sätter igång. Och
du vet att det finns spolning på bakrutetorkaren?
Absolut, men alltså, har du torkat in så att det är torrt? Det är inte så att det är så här, sekunden när det blir smutsigt sen liksom tejpar igen den här knappen på bilen, utan är det fuktigt och man kan använda det, klart att torka bort det, men har det grott in i.
Varför tar man bort de här, Fredrik?
Ja, jag tänkte först att har det med luftmotstånd att göra, är det liksom, får bilarna högre förbrukning med sådana här på bakrutorna, men nej, det säger man inte. Det är inte anledningen. Man menar helt enkelt att de inte behövs.
Är det designkontoret här nu som inte vill kladda dit sina fina skisser med en svart böld på bakluckan?
Nej, men jag har frågat här då fyra tillverkare och de menar helt enkelt nej, det behövs inte. Våra bakrutor är självrengörande. Luftströmmarna är så effektiva över taket, så svors, så försvinner allt där på bakrutan.
Men de har ju aldrig kört dem då i de här förhållandena, eller?
Nej. Bara motorväg som 120 knyck på sånt där fint sommarregn. Jag vet inte.
Nej, jag tycker det är jättekonstigt. Men det är det man hänvisar till, och design då. Man menar att det är för svårt att göra ett sånt här bakparti med torkare. Det blir fult helt enkelt.
Sparar man slant?
Det kanske man kan ana också.
Fast, ursäkta mig, Hyundai Kia-koncernen, ni har ju en lösning i huset. Om man tittar på nya Kia Sorento så har den en otroligt snygg placering. Ja, precis. Sportage där också, som nu Fredrik just nu visar upp en bild på som ett bra exempel, är att man fäller in den i själva takspoilen där uppe, så den syns ju ingenting förrän man ska använda den. Den kommer in ner och har en svepande rörelse upp.
Den är hängande i ovankant, så att säga.
Ja, den är ju väldigt smutt. Och med spolning kvar. För det har ju inte de här heller. Medan inte en torkare så går det inte att spola rutan heller. Liksom, för att...
Men det var kul med en av dina testbilar, Nils, här då. Honda Civic, som har ganska, alltså, sedanlik kaross. Där har man ju då bakrutetorkare. Trots att den bakrutevinkeln är ännu flackare än flera av de här bilarna.
Ja visst, nej, men den ser verkligen ut som en sedan på många sätt. Den skulle kunna heta det, men tack och lov har den ju en halvkombilucka som är väldigt smidig att använda. Och en torkare. Och jag testvinnare.
Exakt. Ja, men jag har frågat Honda om det här också. De menar ju att den behövs. Trots att vi har den här karossen. Så det råder verkligen delade meningar om bakrutetorkarens vara eller icke-varande. Ja,
förlåt för att kidnappa ditt jätteintressanta ämne, men jag måste bara säga en sak om testvinnaren Honda Civic här. Med bakdelen och dess bagage. Den har jättefiffig sak med en sidorullgardin som insynsskydd. Annars tycker jag att det är besvärligt med vad man ska göra av det här insynsskyddet när man ska lasta högt och få in grejerna om man lägger någonstans och så är det borta och grejer. Här är det verkligen sån här rullgardinsmanik som man sen bara drar i sidled. Så när man inte använder den, då bara fälls den ihop och ligger liksom i ena sidofacket.
Klurigt.
Otroligt smutt. Och torkare, men
ursäkta. Både det och bakrutetorkare.
Jag tänkte jag var tvungen att säga det för att motivera min testseger där senast. Men,
den är smart.
Om du ser framöver nu då, Fredrik, och du tar din stora kristallkula och spår framtiden, vad kommer att hända härnäst?
Ja, därom kanske de lärda tvistar. Jag pratade ibland med Kia då. Där har man ju då fått in en del synpunkter angående detta, angående EV6. Så det här är nu någonting man överväger inför faceliftet som kommer här om ett år eller två. Man överväger att installera en bakrutetorkare på den.
Vet du om det är någon form av Norden-paket eller blir det generellt i samband med en facelift?
Ja, man säger inget om det än så länge, men det är en sak man överväger i alla fall. Så vi skulle kunna se en tillbakagång där, men känns det inte som det här är en supertydlig trend nu? Det här kommer bara fortsätta, och det här har blivit någon ny slags elbilstandard. På samma sätt som strålkastspolning har försvunnit, så nu passar man på att ta bort detta också. Så ska man göra Sverige och de här kanske inte så många marknaderna som har det här blöta vinterklimatet. Vad är det? Sverige, Finland,
fast
Norge,
det
Kanada, Ryssland.
Det räcker med lite regn.
Jo, i Sandsläsk också, menar bara Tyskland, Frankrike. Och belgarna gillar nog sin bakrutetorkare också, tror jag. Mm.
Men det är ändå intressant, för jag tycker Hyundai där första gången som jag träffade på det här, de lät ju lite generade. De tyckte att det var lite pinsamt. Mm. Men det ser du inte nu, Fredrik, när du pratar med dem, eller?
Nej, man är ju väldigt stolt över hur bilen ser ut. Den är så snygg. Då är det sekundärt fall den är praktisk och användbar. Men jag tittat lite tillbaka också. När kom bakrutetorkaren egentligen? Vindrutetorkaren fram då, där finns det belägg från slutet av 1800-talet. Men först på 1920-talet, 1926, där hittade jag äldsta belägget. Då kom Bosch med en sån här funktion. Sen fanns det som tillbehör till bilar på 40-talet där. Bland annat till 1942 års Pontiac. Och på 50-talet fanns det till Lancia. Sen i mitten av 60-talet kom Porsche 911 med bakrutetorkare som tillbehör.
Den designen skäms ju inte för sig.
Nej, verkligen inte. Men sen då 1969, 1970 års modell av Volvo 145, 145-man, då kunde man läsa så här i instruktionsboken. För att erhålla fri sikt bakåt, Volvo 145 utrustad med bakrutetorkare och spolare som standard. Och sen dess har det väl nästan varit en självklarhet på halvkombi och kombibilar. På 70-talet kom genombrottet, och sen det har väl nästan varit en stor nackdel som vi har påpekat ifall en bil inte har haft det.
Men alla bilar hade väl det ett tag, var det inte så?
Ja, vem har inte haft det?
Nej.
Ja, kanske några sedankarossar naturligtvis, men de har inte riktigt det här.
Men en halvkombi liksom, eller kombi, alla hade väl bakrutetorkare?
Jag kommer inte på det. Jag menar, vi kan ju bara ta Toyota Camry Touring som kom 93 med dubbla bakrutetorkare. Jag minns ju själv när jag var 10 år och farsan köpte en sån. Man var ju stolt som en tupp. Liksom, att min pappas bil har fler bakrutetorkare än din pappas bil. Och alla bara, wow, det är 2 stycken på bakrutan. Och den var ju 7-sitsig också. Det fanns en extra uppfällbart baksäte där bak som man kunde verkligen njuta av bakåtsikten från som åkte där.
Det är synd om dagens barn då som växer upp utan bakrutetorkare att skryta
verkligen. Om. Verkligen. Apropå bilarna med mest krockkuddar vinner.
Liksom, ja, precis.
Ja, vi får se vad det här tar vägen, men tydlig trend i alla fall.
Men Kia verkar ändå fundera på det, sa du.
De funderar på det.
Hyundai har ju nyss släppt den uppdaterade Ioniq. Där har det inte kommit vad jag kunde se. Så att,
Det var ju annars en lite lättare uppdatering, så vi får se när det kommer en större uppdatering mitt i modellcykeln.
Ja, vi får hålla tummarna.
Och vi hoppas på en backlash för det här så att trenden vänder tillbaka igen.
Länge leve bakrutetorkaren.
Det var allt vi hade att bjuda på för idag, kära vänner. Vi kommer tillbaka den 17 februari med ett fräscht avsnitt av Vi Bilägares podcast. Till dess säger vi ta hand om varandra i trafiken. Och så hörs vi. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.